Klockan är nu 3 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu. Nya uppgifter om sexuella trakasserier och övergrepp inom friidrotten. Pojke som sålde majblommor på Frölunda torg rånad.
Ett förskräckligt brott tycker jag. Även om det inte kanske rör sig om så mycket pengar så är det tillvägagångssättet.
Och nu börjar Vetenskapsfestivalen.
Ja, ikväll invigs Vetenskapsfestivalen som varje år lockar omkring 70 000 besökare. Vår reporter Simon Andersson befinner sig på plats på biograf Draken där invigningen hålls ikväll. Hur är läget där, Simon?
Jo då, för tillfället är det ganska lugnt här. Hade kanske förväntat mig lite mer uppståndelse, men det är lite producenter som springer runt och lite tekniker som försöker testa ett stort hologram som står här på biografscenen som de ska använda av något slag ikväll. Jag menar Jenny Turner, verksamhetsansvarig. Hur ser förväntningarna inför årets festival ut?
De är som vanligt gigantiska. Vi hoppas på 2 jätteroliga veckor. I Göteborg så kommer det finnas säkert 1500 personer inom forskningsbranschen som kommer hit bara för att serva oss medborgare, barn och gamla och där mittemellan.
Ni brukar ha ett tema varje år och det i år är Vad är vi? Vad kan du berätta någonting om temat?
Ja, det kan jag göra. Fokuset är på viet kan man säga, eller väldigt mycket av det. Så det handlar mycket om kollektivet och hur vi tillsammans tar oss an olika utmaningar till exempel. Nu står vi inför ett valår och det är andra saker vi behöver hjälpas åt med som klimatkriser och andra utmaningar och då vill vi liksom grotta ner oss i vad är det som gör att vi tillsammans liksom löser de här problemen och alla de här spännande rörelserna som dyker upp nu, allt från MeToo till att hjälpa flyktingar och sådär. Människor gör mycket tillsammans.
Ja, men ni har ju lite olika program här. Ni har ett speciellt tänkt för skolbarn. Hur gör man egentligen när man ska, eller hur viktigt är det att introducera vetenskap i en tidig ålder?
Det tycker jag är jätteviktigt och det bästa tror jag med vetenskapsfestivalen är att där för skolorna till exempel så kommer de från alla delar av Göteborg, alla skolor är involverade och jag tror att väldigt många påverkas lite av vad man har för någon så här typ av familj och vad man tycker om att göra där och vänner och sådär, men här hit kommer alla därför att alla skolor är involverade, så att vi når verkligen ut. Det måste finnas, man måste kunna se från väldigt tidig ålder att det är en möjlighet som finns, för jag tror att det är väldigt många som långt upp i åldrarna när man är vuxen inte ens förstår att det är en möjlig väg att vidareutbilda sig.
Jättebra, vi tackar dig. Jenny Turner, alltså verksamhetsansvarig. Tillbaka till studion.
Tack säger vi också till dig då, Simon Andersson, vår reporter på plats på biograf Draken och Vetenskapsfestivalen. 5 friidrottare uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med sitt idrottande. Det visar en undersökning genomförd av Linköpings universitet på uppdrag av Svenska friidrottsförbundet. Vi har Stefan Olsson som är förbundets generalsekreterare.
I stort sett så överensstämmer väl resultat med våra egna tankar och förväntningar. Så att det var väl ingenting som överraskade eller ingenting som känns speciellt dramatiskt. Däremot så är det ju förstås så då att varje fall när det gäller sexuella övergrepp är ett fall för mycket.
Det sa Stefan Olsson.
Sen polisen införde tidsbokning istället för drop-in-tider för pass har passcentralen blivit överbelastad. I nuläget finns inte en enda ledig tid att boka. Nu har en man i Göteborg JO-anmält polisen för långa väntetider för pass. Det rapporterar TT.
En pojke som sålde majblommor på Frölunda torg blev igår eftermiddag rånad av 2 män. Den ena mannen låtsades vilja köpa majblommor och trollade med en 100-lapp framför pojken för att distrahera honom, medan den andra mannen tog pengarna från killens jackficka. Pojken fick hjälp av en väktare för att polisanmäla och polisens presstalesman Peter Adlersson fördömer brottet.
Det är ett förskräckligt brott tycker jag. Även om det inte kanske rör sig om så mycket pengar så är det tillvägagångssättet. Han står och säljer för en god sak och de ger sig på honom. Som tur är så har han inte råkat illa ut fysiskt.
Polisen letar just nu efter vittnen och det finns än så länge inga misstänkta.
Nej, det gör det inte vad jag känner till, utan vi har fått ett signalement. Jag har inte tillräckligt med uppgifter för att gå ut med något signalement, men vi har ingen gripen eller misstänkt där, det tar vi inte.
Liv Landell Major, presstalesperson för Majblommans riksförbund, säger att förebyggande åtgärder görs för säljarnas trygghet.
Ja, vi har ju enkla, tydliga säkerhetsråd såklart. Och vi jobbar med att införa kontantfria köp. Vi har redan sms-köp och många barn lånar Swish av sina föräldrar. Och sen finns det x antal enkla regler som är lätta för barnen att följa.
Det är cirka 80 000 försäljare av majblommor i år. Och brott av den här typen händer sällan.
Det är väldigt, väldigt ovanligt. Men lika ledsamt och upprörande varje gång det händer.
Sist hörde vi Liv Landell Major. Reporter var Love Olsson.
Efter skottlossningen mot en lägenhet i Tynnered sent igår kväll utreder nu polisen om det finns några samband med tidigare händelser i området. Bland annat dubbelmordet mot två bröder hösten 2016. Förra veckan påträffades dessutom en bomb i området där gårdagens skottlossning ägde rum. Vi hör Christer Fuxborg, presstalesman på polisen Region Väst.
Ja, vi tittar ju på om det finns ett samband. Det här är ju grannfastigheter som ligger liksom med samma gård emellan sig. Och arbetshypotesen är väl att den bomben vi inte hittade förra veckan i en krypgrund under den andra fastigheten, att det är något som har gömt den där för att kunna användas vid något tillfälle. Så att vi tittar på om det kan finnas ett samband.
Två av personerna som är skrivna i den beskjutna lägenheten ska ha kopplingar till den pågående gängkonflikten i Västra Frölunda. Till halvårsskiftet kommer ansvaret för skolan att centraliseras i Göteborg. Enligt Martin Wanholt som är ordförande för Demokraterna i Göteborg innebär övergången negativa konsekvenser för eleverna.
Ansvaret för skolan ska flyttas från stadsdelarna till centrala stan. Tanken med förflyttningen är att skapa en mer likvärdig skola och att få ett bättre styrning över hela Göteborg. Martin Wanholt ser positivt på beslutet, men han är kritisk till hur förflyttningen har gått till.
Vad som saknas här är ju någon slags övergångsbudget. En tydligare så. När man gör organisationsförändringar så kostar det. Det blir dubbla kostnader under en kortare period på ett antal poster. Och då måste man budgetera för det, annars så slår ju det igenom alltså att det blir besparingar istället. Och det är precis det vi ser.
Ingrid Andrej, som är ordförande för utbildningsnämnden, är en av dem som har varit med och fattat beslutet om att centralisera skolan.
Men vissa stadsdelar har ju lagt mer pengar på skolan än vad fullmäktige har beslutat om. Och då kan det ju i vissa stadsdelar bli lite bekymmer att man nu tar bort skolverksamheten, därför att man har sedan tidigare fördelat pengar på ett annat sätt. Alltså vi la lite extra pengar, nu kommer jag inte ihåg hur mycket det var, men det var en tilläggsbudget.
Enligt Martin Wanholt var det inte tillräckligt. Han tror att de som drabbas hårdast är den yngre generationen.
Framförallt så är det ju elever som drabbas, och det är det allvarliga. Ja, genom att det blir mindre undervisningstid, det blir färre extra insatta resurslärare till barn med särskilda behov. Alltså det gamla vanliga, det är alltid, nästan alltid, de som mest hade behov som drabbas.
Sist hörde vi Martin Wanholt, ordförande för Demokraterna i Göteborg. Reporter var Emmy Westling.
För att öka tryggheten bland våra äldre vill regeringen göra en satsning på äldreomsorgen. I vårändringsbudgeten finns förslag om en satsning på 350 miljoner kronor på ny teknik. Monica Berglund är direktör på Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg. Och hon ser positivt på beloppet, men hon är samtidigt orolig över hur pengarna ska användas.
Nej, men jag tänker 350 miljoner, men alltså det var bra. Men frågan är dels hur det ska fördelas och dels om det finns någon strategi för hur det ska användas. Men äldreomsorg är ju en så stort område. Så, alltså, Det beror på vad man menar med teknik också, tänker jag. Alltså man kan ju tänka den rent IT, alltså den delen. Men jag tänker också på sådana här helautomatiska toaletter där som tvättar, spolar och torkar som finns. Internationellt finns ju det i Asien till exempel. Hade vi haft det i ett äldreomsorg, inte alla äldreboende, så hade ju den äldre kunnat sköta sig själv längre. Plus att man avlastar också personalen. Och jag tror ju att man måste börja tänka på att tekniken ska in där det kan ersättas personal.
Ja, några robotar är inte avslöjade i budgeten. Inte vad vi vet än i alla fall. Men via mail har vår barn-, äldre- och jämställdhetsministers presssekreterare berättat att pengarna kan komma att läggas på bland annat mobila trygghetslarm för äldre så att de ska kunna vara ute och larma om de tappat bort sig eller känner sig otrygga. Men Monica hoppas att förslaget ska innehålla smarta lösningar även för personalen, då den kan komma att minska i framtiden.
Jag tror att vi kommer inte att ha personal i tillräcklig omfattning. Så att hitta smarta lösningar som kan avlasta personalen till uppgifter som en robot kan göra eller någon teknisk hjälpmedel. Då tror jag att vi behöver mycket mer pengar. Det är väl ett steg på vägen, kan man säga.
Det sa Monica Berglund, reporter Beatrice Lindfors.
Fler föräldrar till cancersjuka barn överväger att söka vård utomlands. Det visar barncancerrapporten som släpps idag. Drygt 15% av föräldrarna som deltagit i Barncancerfondens undersökning uppger att de har funderat på att söka vård utanför Sverige. Men trots det är det få som faktiskt åker. Uppskattningsvis ska 10-15 barn på initiativ av föräldrarna behandlats utomlands de senaste 5 åren. Karin Mellgren är verksamhetschef på Barncancercentrum i Västra Sverige. Hon skriver i ett mejl till Göteborg nu att i vissa fall räcker inte ens den bästa behandlingen till. Och det är naturligt att vissa föräldrar inte accepterar att ge upp och själva söker efter andra alternativ.
Göteborgs FC tog en poäng i gårdagens damallsvenska seriepremiär borta mot Rosengård. På lördag var det tänkt att lagen skulle följa upp detta med hemmapremiär mot Hammarby, men det har uppstått problem. Valhalla IP, som är lagets hemmaarena, är nämligen dubbelbokad då Göteborg Marvels, som tävlar i amerikansk fotboll, även de tänkt premiärspela på samma plats och samma tid. Mikael Persson är PR- och informationsansvarig på Got Event, som är ansvariga för planbokningen.
Det är tyvärr den mänskliga faktorn. Det har helt enkelt blivit en dubbelbokning och exakt hur det kunde hända, det kan inte jag svara på så här rakt upp och ner, men det är klart att vi måste se över våra rutiner efter det här. Det händer inte så här jätteofta, kan jag säga.
Och hur kommer det lösa sig nu på lördag?
Det jag har fått bekräftat är att Göteborgs FC Kopparbergs kommer att spela på lördag klockan 15 och att vi jobbar på en lösning tillsammans med Göteborg Marvels.
Det sa Mikael Persson på Got Event. Reporter var Alva Karlsson.
Och nu till vädret. Det blir mörka molnbyar och kyliga vindar och temperaturer mellan 7-12 grader. Imorgon förväntas en mulen förmiddag med sol framåt eftermiddagen.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Och detta var dagens sista nyhetssändning och ni hör oss igen imorgon klockan 1. Dagens producenter var Isabella Persson och Emilia Söderholm. Dagens tekniker var Linnea Rönnqvist. Och vi i studion, vi heter Filip Persson och Linnea Burén.